Vi har kommit in i andra brevet till Timoteus, och vi sa förra gången att det räckte tydligen inte för Paulus att skriva en gång till sin andlige son Timoteus, som hade vissa problem där borta i Efesus. Timoteus, en relativt ung man, en relativt inbunden och blyg man tydligen, som hade lite svårt att frimodigt stå upp och använda den andliga nådegåva som Gud hade givit honom i att förkunna och undervisa i ordet. Så Paulus ser sig nödgad att skriva ännu ett brev. Ett brev som bär en prägel av ännu mer intimitet och personlig känsla för denne unge Timoteus. Och han kallar honom i början av detta andra brev Timoteus, min älskade son. Och han nämner om de tårar som han väl kommer ihåg den gång de skildes. Och han nämner om att han längtar efter att få se honom snart igen. Och så uppmuntrar han honom på ett mycket fint sätt att ta sig an verket med frimodighet. Det fanns många fina saker och egenskaper hos Timoteus. Han hade en fantastisk tro. Han hade en äkta tro, en oskrymtad tro. Och den satt Paulus stort värde på. Och vid ett tillfälle när han skriver ifrån Rom till Filipperna, så är Timoteus med honom i Rom, och församlingen i Filippi behöver hjälp. Och jag vill nämna om det omdöme som Paulus ger Timoteus i det att han skickar brevet till församlingen i Filippi. Han säger i det andra kapitlets 19 vers att han hoppas att nu i Herren Jesus Kristus snart kunna sända Timoteus till er, så att jag får känna hugnad genom det som jag då får höra om er genom Timoteus. Ty, säger han, jag har ingen av samma sinne som Timoteus. Ingen som av så uppriktigt hjärta kommer att ha omsorg om er. Allesammans söker ju sitt eget och inte vad som hör Kristus Jesus till. Men hans beprövade tro, den känner ni till. Ni vet hur han med mig har verkat i evangelietjänst, så som en son tjänar sin fader. Troget hade han stått vid Paulus sida när det hade blåst snåla vindar. Och nu skickar han till församlingen i Filippi det bästa som han hade, den bästa han kunde skicka, Timoteus, sin egen andlige son, som han ger detta fina omdöme. Men när han skickade Timoteus till Efesus, så var det lite svårare problem i Efesus. Och Timoteus såg sig tydligen handfallen många gånger och visste inte riktigt hur han skulle våga ta itu med problemen. Villolärarna kom in i församlingen och störde flocken. Och det står i slutet av första kapitlet att många i provinsen Asien hade vänt sig bort ifrån Paulus och började gå sin egen väg. Och Timoteus stod där lite grann vacklande, kanske i en tid av avfall och i en tid då falska läror propagerades. Då sattes verkligen Timoteus trofasthet och uthållighet på prov. Och Paulus visste det. Och därför så skriver han ännu ett brev för att uppmuntra Timoteus att inte ge upp, fast det såg mörkt ut just nu. Och för att verkligen ge honom en utmaning, så ger han honom i detta kapitel 7 bilder som uppfordrande exempel på vad en Herrens tjänare bör vara lik för någonting. Han bör vara lik en lärare. Ja, du är en lärare. Använd din gåva så som lärare. Undervisa, ge evangeliet vidare. Du bör vara en soldat, som en soldat. Du bör vara som en idrottsman. Du bör vara som en åkerman, en arbetare, ett kärl till hedersamt bruk. Och du bör vara en Herrens tjänare, en Herrens slav, en Herrens livegen. Och så förknippar han alla dessa bilder med vissa egenskaper som är kännetecknande för alla de här personerna som jag räknade upp, och det opersonliga bilden kärlet i ett stort hus. Vi kommer att täcka av en efter en här nu. Men lägg märke till hur han börjar brevet. Han har just beskrivit i slutet av det första kapitlet det stora avfall som hade skett i provinsen Asien. Men du, Timoteus, och du är verkligen betonat här, du istället, trots detta avfall, du min son, bliv allt starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Andra har svikit, men du, Timoteus, Gå åt andra hållet. Det är lätt att följa med strömmen. Var det Levi Petrus som sa att vilken död fisk som helst kan ju flyta med strömmen? Men här är ett kapitel som verkligen uppfordrar unga människor först och främst att stå för Kristus, om också alla andra sviker. Vi ska se om du inte känner en utmaning i allt detta. Jag hoppas att du ska göra det. Jag hoppas att här ska du känna evangeliets radikalitet, att det fordrar någonting av dig. Du uppmanas till strid, till kamp, till arbete, till renhet och så vidare. Andra har svikit Timoteus, men du, min son, bliv allt starkare i Herren du. Gör det istället. Istället för att bli svagare, bli starkare i den nåd som är i Kristus Jesus. Att bli starkare i nåden betyder att bli starkare i den undsättning, i den hjälp som Gud av nåd giver oss i Kristus Jesus. Väx till i nåden. Bli starkare i nåden. I din ställning under Guds nåd. Bliv allt starkare i den ställningen. Och utifrån den ställningen ska du kunna tjäna Gud på ett ännu effektivare sätt. Det är frågan om en strid. Och vi behöver styrka. Det är en andlig strid. Det behövs styrka för att vara trofast när andra sviker. Och så uppmanar honom nu att i andra versen att vad du har hört av mig och fått betygat av många vittnen, det må du betro åt män som är förtroendevärda och som kan i sin tur bli skickliga att undervisa andra. Vad han med andra ord säger alltså att den sanning som jag har implanterat i ditt liv, Timoteus, du har följt med mig på många resor genom Indre Asien, genom Grekland, tillbaka till Antiochia. Du har varit med mig i Rom. Nu, Timoteus, nu är det din tur att undervisa andra. Jag har undervisat dig. Du har hört på många av mina predikningar. Lägg nu märke till att sanningen måste vidare befordras. Men observera att Paulus menar att Timoteus inte ska utveckla några egna eller nya lärosystem. Han ska endast hålla sig till det som han har hört. Han har inte frihet att hitta på någonting själv, lägga någonting till. Här är apostolisk sanning nedtecknad i Nya testamentet. Och ingen människa har efter den tiden rätt att lägga någonting till eller draga någonting därifrån. Guds andes inspiration försäkrar oss om att detta är Guds ord. Och det var detta som Timoteus hade att vidarebefordra och ingenting annat. Inte heller säger Paulus till Timoteus att han skulle förvänta sig ytterligare eller ny uppenbarelse i likhet med den som Paulus hade undfått. Apostlarna fick del utav ytterligare sanning från den himmelska världen som Jesus Kristus redan en gång lovade att när den helige ande kommer, då ska han föra er fram till hela sanningen och uppenbara för er ting som ni inte nu vet, påminna er om vad jag har undervisat er om och lära er ting som komma skall. Det var apostlarnas funktion att förmedla den uppenbarelsen i skriven form. Den äger vi nu och vi har inte rätt att lägga någonting därtill, draga någonting därifrån. Inte heller förvänta oss ny uppenbarelse i auktoritet, på samma auktoritetsnivå såsom Guds ord. Detta skrivna objektiva uppenbarelsen är istället det kriterium var med all annan förkunnelse och så kallade profetiska budskap ska prövas. Det finns en objektiv grund och det är skönt. Det är vårt ansvar att undervisa den vidare. Timoteus, anförtro det åt män som är förtroendevärda. Lägg märke till att inte vem som helst kan få detta förtroende, utan endast människor som är lojala mot sanningen, som inte kommer att i sin tur kompromissa med budskapet, göra avkall på detsamma. Se till att de som du på ett särskilt sätt anförtror sanningen, att det är människor som är lojala mot sanningen, som inte kommer att fingra med densamma utan föra den vidare i oförändrat skick. Det var viktigt. Och lägg märke till att han också säger, du som inför många vittnen har hört dessa sanningar av mig. Guds sanningar är inga hemligheter. Guds sanningar ska öppet och fritt förkunnas. Guds sanningar gäller alla människor. Ingen liten inre cirkel som ska samlas och hålla på och goa sig med Guds sanningar. Guds sanningar ska öppet förkunnas. Vi ska ha rätt att ställa oss på torgen och bara förkunna Guds sanningar för vem som helst. Det tillhör alla människor att få höra kunskapen om Guds vägar. Guds sanningar är offentliga sanningar och inga hemligheter. Det är inte vår hemlighet. Det är inte vår privata egendom. Inte alls. Vi har fått den oss anförtrodda. Med den meningen att vi ska föra den vidare. Evangeliet får inte stanna på någon plats, i något land. Evangeliet får inte stanna i någon generation, i någon tid. Det måste föras vidare. Det måste ständigt vara på gång. Och där är vi. Vi får inte hålla det för oss själva. Vi måste ut med det som individer, som församling. Det får inte stanna inom väggarna i Saronkyrkan. Det får inte stanna i Göteborg. Det får inte stanna i Sverige. Utöver världen ska vi hjälpa till att se det vidare befordrat. Det får inte stanna i vår generation. Barnen måste undervisas. Ungdomar måste undervisas. Så att sanningarna fortplantar sig. Och lägg märke till att han förväntar sig liksom en kedjereaktion. Dessa människor som alltså blir anförtrodda dessa sanningar på ett särskilt sätt. I syfte att vidarebefordra dem i sin tur till andra. Jag har undervisat dig, Timoteus. Nu undervisar du 5 män. De 5 i sin tur undervisar 5. Och de 5 i sin tur 5. Och snart har du en multiplikation som förhöjs med oerhörd hastighet. Så skulle det fungera. Tänk vad vi skulle få se människor komma till tro. Detta var i stark kontrast mot den filosofi som nu började sprida sig i den grekiska kulturen, nämligen gnosticismen, som menade att de stora sanningarna endast tillhörde en liten elit, de som var intellektuellt utrustade, de som hade ljuset att ta emot och förstå, de tillhörde de stora sanningarna. Nej du, så var det inte med evangeliet. Det tillhör alla. Alla har rätt att få höra evangeliet. Vi går vidare. I vers 3 kommer nu den andra bilden. Bär också du ditt lidande, Timoteus, som en god Jesu Kristi stridsman, soldat. Vi är faktiskt soldater. Frälsningsarmén har inte alls så tokigt. Vi är en frälsningsarmé. Vi är soldater i Guds armé. Det är frågan om en strid. Det är frågan om ett krig. Har du inte märkt det än? Det är en andlig krigföring som Guds församling på jorden har att utkämpa. Och du får ingen ro i din själ förrän du är hemma. Det är naturligt för en kristen att uppleva en ständig strid. Oj, jag trodde jag skulle få frid och ro i min själ när jag blev frälst. Ja visst, en vila i Kristus, men samtidigt en konflikt med den andemakt som är rådande här i tiden. Den kommer du inte ifrån så länge du är på jorden, min vän. Det finns en strid hos dig själv mellan anden och köttet. Båda söker herraväldet över din person. Och du har varje dag val att fatta vem som ska bestämma ditt liv. Dina egna begärelser eller den helige ande. Vem ska ha kontrollen? Du själv eller anden? Och så gäller det också i stort. Församlingen har en strid att utkämpa, en andlig strid. Vi behöver förstå att vi är faktiskt soldater i en här som går emot ondskans andemakter i tiden. Vad säger Paulus i Efesierbrevet 6? Bliv allt starkare i Herren och i hans väldiga kraft. Ty den kamp jag har att utkämpa, inte en kamp mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter som råder mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är ingenting att leka med. En soldats liv innebär ofta lidanden och umbäranden. En soldat måste ofta lämna sitt hem, sin familj, sina vänner, sitt land. Det är mycket självuppoffring i soldatens liv. Det är tröttsamma marscher. Han måste underkasta sig order uppifrån hela tiden. Och för att fullgöra sin plikt som soldat hinner han inte med egna bekymmer och näringsomsorger. Hans främsta mål, står det i vers 4, ska vara att vara honom till behag som har tagit honom i sin sold. som alltså har anställt honom. Han tar bilden tydligen av en legosoldat. Han måste vara lojal mot sin kommandochef. Han måste lyda order i varje situation. Hans kommandochef måste kunna lita på honom, att han på sin vaktposition verkligen är vaken och vaksam. Brister han, så är fienden snart in i lägret. Vissa saker måste vi alltså avstå ifrån för att kunna fullgöra det uppdrag som Kristus, vår kommandochef, har givit oss. Timoteus var säkerligen ingen militärisk människa. Tvärtom, han var en fridsam, snäll gosse. Och den här bilden var kanske ganska främmande för honom. Han hade säkert aldrig själv tagit värvning eller någonting sånt. Men ändå så uppfordras han att likna en soldat. Och Paulus tar ofta den bilden förresten. En soldat med en andlig vapenrustning. För det är en strid du har att utkämpa. Vissa saker, Timoteus, måste läggas åt sidan om du ska kunna utföra din kamp som soldat på ett framgångsrikt sätt. Det finns saker som i sig själv är rätta. Det är rätt att tjäna pengar. Det är rätt att ha ett hem. Det är rätt att sköta om sitt liv och sin familj och så vidare. Men det kan bli på ett sådant sätt att jag så går in för dessa saker att jag är plötsligt funnen mig vara bunden och inte fri att tjäna, inte ha tid för det som hör Guds rike till. Då har det som är rätt blivit någonting fel för mig. Det har blivit bojor för mig. Jag är inte längre fri att tjäna honom som har tagit mig i sin såld. Vad var det Jesus sa en gång när han sa till en av sina lärjungar: följ mig, Lukas 9:59. Men denne sa: ja, men låt mig bara gå bort och begrava min far. En legitim förfrågan. Då sa Jesus till honom: låt de döda begrava sina döda, men gå du och stad och förkunna Guds rike. Åter en annan sa: jag vill följa dig, Herre, men låt mig först ta avsked av dem som hör till mitt hus. Också det är en legitim undran. Då svarar Jesus honom: ingen som ser sig tillbaka sedan han har satt sin hand till plogen är skickad för Guds rike. Jag tror inte Jesus i och för sig förvägrade dessa män att fullborda vad de önskade. Men han ville visa på att om du vill följa mig, så innebär det faktiskt ett avbrott med det gamla. Du må inte när du satt händerna till plogen vända dig tillbaka, till då kommer du inte att kunna ploga rakt fram. Då kommer du inte att kunna tjäna mig på ett riktigt sätt. Du måste ha blicken på det som är målet. Du måste avstå från vissa saker. Vissa saker måste läggas åt sidan i ditt liv. Vad är det för någonting som idag hindrar dig att helt tjäna Herren? Är du en soldat? Eller är du upptagen av detta livs näringsomsorger och bekymmer, så att du egentligen är bunden? Nästa bild han tar är bilden av en idrottsman. Det är också en bild som Paulus älskade. Jag vet inte om han själv hade idrottat en hel del. Det verkar nästan så. Måste han ha varit många gånger på idrottsarenan som åskådare. Och i den här versen, förstår du, vers 5 alltså, så är det inte frågan om en vanlig amatör som dig och mig, utan det är faktiskt frågan om proffs. En elitidrottsman vars arbete, så att säga, är att vara idrottsman. Tänk på det. Ty då förstår du ännu mer att här krävs en helhjärtad insats. Att koncentrera sig på sin uppgift. Att gå in för detta. Gå in för sin sak. Vad måste en idrottsman göra? En elitidrottsman. Han måste underkasta sig hård träning. Ett hårt dagsprogram. Ett hårt veckoprogram. Han måste avstå från viss dryck och viss mat. Han måste avstå från visst umgänge kanske. Han måste se till att han får nog med sömn. Och så vidare, och så vidare. Ett ganska hårt liv egentligen. Varför? För att kunna lyckas på tävlingsbanan. Och de olympiska spelen existerade ju redan i det gamla Grekland, som du vet. Och vet du vad bestämmelserna var för deltagande i dessa olympiska spel? Den som ville deltaga måste först kunna ge bevis för att han hade tränat på heltid i 10 månader för att få vara med en gång. Det var det första kravet. Har du fullgjort din träning? Du förstår, man fick inte komma otränad till de olympiska spelen. Kom man otränad och gjorde dåliga resultat, så skulle det sänka tävlingarnas standard. Och idag vet du hur hårt uppdrivet är. Det finns, så att säga, gränstider kvaltider och kvalgränser för alla idrottsgrenar för deltagande i de olympiska spelen idag. Och de är ganska högt satta. Så endast eliten från varje land kan få komma med. Det fordras mycket träning. Och när man sedan väl är med, så måste man naturligtvis, som det står i vers 5, följa reglerna om man vill ha en chans att vinna. Det finns regler i varje idrottsgren. Ingmar Stenmark skulle aldrig vinna ett slalomlopp om han struntade i att åka emellan portarna, utan åkte rakt fram. Att hoppa över en enda liten pinne i backen skulle kosta honom en eventuell seger. Så är det med alla idrottsgrenar. Det går inte att i ett 400 meters lopp plötsligt springa rakt över fältet. Visserligen kommer man kanske först i mål, men man blir diskvalificerad för fusk. Det går alltså att göra det lättare för sig, att snabbare kanske komma i mål. Men på det sättet vinner du aldrig någon andlig seger. Det finns också regler för det andliga livets tillväxt och framgång. Underlåter vi att underkasta oss dessa regler, som alltså fordrar självdisciplin, har vi aldrig någon chans att vinna. Kronan blir aldrig din. Om du är lat, tro inte att det finns någon andlig seger för dig. Det finns inga genvägar till andlig mognad. Det går inte bara att korsa fältet och tro att allt ska bli bra. Det går inte att förlita sig på att bara att Gud vill komma och göra någonting, så skulle allt plötsligt bli som en vänd hand. Förlita dig inte för mycket på eventuella punktupplevelser. Vi behöver dem. Men vet du vad som gäller i det långa loppet? Det är självdisciplinen. Det är den kontinuerliga studiet av Guds ord. Det är ett regelbundet andaktsliv. Dagligen kontakt med Herren. Det är det som ger den stadiga tillväxten. Underkastar vi oss inte de reglerna, mina vänner, då står vi ofta kvar och stampar på samma ställe. Eller åker upp och ner kanske. Det kostar någonting. Vill du vara en idrottsman i Herrens idrottslandslag? Är du beredd att underkasta dig den självdisciplin som det fordrar? Nästa bild han tar. Åkermannen. Vers 6. Låt mig säga innan jag lämnar förra bilden. Det står visserligen att endast den vinner som kämpar efter stadgad ordning. Men här är det så, förstår du, att vi alla har chansen att vinna. Alla har chansen till kronan. Det är inte bara en av oss som kommer att vinna den. Alla som kämpar efter utsatta regler har chansen att vinna. Kommer att vinna, helt enkelt. Kommer att uppleva seger och framgång i sitt kristna liv. Nu åkermannen. Åkermannen, står det, som gör arbetet. För främst av alla får njuta av frukten, naturligtvis. Här är bilden menad att ge oss uppmaning eller uppfordran att ha ett mål i sikte för vårt arbete. Åkermannen, han förväntar sig ju inga omedelbara resultat. Men vad gör han? Han arbetar hårt med sin åker. Han plogar, han harvar, han gödslar, han sår, jobbar med marken. Och så väntar han på skörd. Och nu, endast den som vill arbeta har rätt att förvänta sig en skörd. Evangeliets framgång kräver arbete. Det går inte automatiskt. Det går inte bara att sitta och säga: "Åh Gud, sänd en väckelse." Någonting måste göras också. Vi måste arbeta. Och det är det som Guds församling har till uppgift att göra på jorden. Och det är det som våra ungdomsarbetare och söndagsskollärare gör vecka efter vecka, och alla andra som tjänar i Guds församling. Det fordras att händer sätts i arbete, att fötter kommer igång, att hjärnor tänker och förbereder sig, att händer knäpps och beder. Det fordras arbete om evangeliet ska gå framåt. Annars kommer det inte att gå framåt. Naturligtvis menar jag inte att underbetona den andliga sidan. Men här betonas alltså arbetssidan. Om vi ska få skörd, då måste vi arbeta. Det finns ingen genväg där heller. Psalm 126 uttrycker det så här: de går åstad gråtande och bär sitt utsäde, men de kommer åter med jubel och bär sina kärvar. Du förstår, efter hårt arbete, och endast efter hårt arbete, kommer skördens sötma att smaka desto bättre. Det som är lätt emottaget och lätt vunnet, Det gläder man sig inte över lika mycket. Men det som man har arbetat för kanske i flera år med den här juniorgruppen, inte sett någonting. Men så plötsligt, som på lägret där uppe i Norge, blir den ena efter den andra av dessa små juniorer frälsta. Vilken tillfredsställelse för dem som har jobbat med dem i åratal kanske. Bett för dem, samlats med dem vecka efter vecka. Så plötsligt blir det frukt. Plogningsarbetet. Alltihop. Åh, vad jobbigt det var. Men det var värt det allt. Plötsligt är mödan bortglömd när man ser vad som händer framför sina ögon. Vill du inte ha den upplevelsen av att se skörd och frukt av dina händers verk? Vilken glädje, vilken tillfredsställelse! Du vill väl inte gå miste om den? Om du inte vill, var beredd att också arbeta. Var beredd att också arbeta. Vi behöver kunna känna glädje över vårt arbetes resultat. Gud vill tydligen att alla som arbetar för honom ska vara de första att också få smaka och glädja sig över frukten av sin möda och riktigt njuta av densamma. Åkermannen ska först få smaka på frukten, sen får ni andra komma och glädjas med honom. Men han ska få smaka först. Och det är han, det är den som arbetar som gläder sig mest. Så är det. Någon som du länge har bett för och arbetat med målet att se honom vunnen för Kristus. Och så blir personen plötsligt vunnen. Vem gläder sig mest? Det som inte kände honom. Ja, de gläder sig. Himlen gläder sig. Men jag tror att du gläder dig mest av alla. Det lönar sig. Det lönar sig. Detta är att förverkliga sig själv i kristet avseende. Det talas så mycket om självförverkligande i tiden. Att man ska förverkliga sig själv. Man ska utveckla sig själv. Så mycket ska hända med mig själv. Men här har du den underbaraste av alla självförverkligningar. Att se att din möda, ditt arbete förverkligas i att en annan människa vinns för Kristus. Vilken tillfredsställelse. Vet du, jag hade en professor som var väldigt och är väldigt populär. Reser världen runt och har föreläsningar och konferenser. Och var mycket populär också på skolan. Men vet du vad han sa en gång? Det var 5 pojkar som kom till honom och sa att skulle du vilja göra oss till lärjungar, till Jesu lärjungar? 5 grabbar. Ja, han hade mycket att göra. Är ni villiga att betala priset? Ja, vi är villiga. Okej, vi möts 5 varje tisdag morgon. Och så möttes man 5 varje tisdag morgon under 3 års tid. Och han implanterade Guds ord i dessa 5 pojkar. 25 års åldern. Och han såg dem växa och växa och växa. Och nu 10 år senare så har alla dessa 5 ett ofantligt fruktbart arbete för Herren runt om i denna värld. Och han sa, jag skulle kunna dö idag som en fullt tillfredsställd människa om jag inte kunnat göra någonting annat i mitt liv än få ge dessa 5 män de där tisdag morgnarna som jag gjorde. Tänk att få jobba kanske bara med några få, men se att Gud ger resultat och det resultatet multipliceras i andra människors liv. Vilken tillfredsställelse! Vill du inte vara med i det? Se inte till det stora. Det är inte det märkvärdiga att få gå omkring och predika nödvändigtvis. Och massorna lyssnar. Men tänk att få arbeta med några få och se att Kristus tar gestalt i dem. Vilken tillfredsställelse. Du kan få vara med här. Du är väl med? Och så uppmanar han Timoteus att tänka på Jesus Kristus i vers 8. Och inte tänka så mycket på sig själv. Det gör vi alldeles för mycket. Och det är ohälsosamt att vara för självupptagen. Tänk på Jesus Kristus, Timoteus. Han som utstod så mycket lidande. Men han kunde göra det. Därför att han hade målet för sina ögon. Uppståndelsen och segern. Det får du också ha. För det har jag. Jag lider nu, säger han. Men jag har det utvaldas frälsning för mina ögon. Därför så utstår jag också dessa lidanden med glädje. Och gärna sitter i fängelse om så nu måste behövas. Nästa bild måste vi hasta till. Ja, han säger ju så tjusigt. Jag bär bojor, men Guds ord bär inte bojor. Vers 9. Det går att fängsla förkunnaren, budbäraren, men det går aldrig att fängsla budskapet. Årtusenden har man försökt att sätta bojor på Guds ord, att sätta dess förkunnare i fängelse. Men det har ändå fortsatt att i tiden förvandla människoliv, att gå framåt. Biblar har bränts, förkunnare skickats till Sibirien också i våra dagar. Men evangeliet fortsätter. Fortsätter. Ingen kan hejda det. Det är Guds ord. Det bär inga bojor. Det har jäckat alla mänskliga försök att hindra dess framfart. De grekiska filosoferna på Paulus tid, de är döda och deras filosofi är glömt. Eller vet ni någonting om stoikerna? Om epikureernas skola? Inte många, skulle jag tro, av oss här idag. Ingen förkunnar deras läror idag. Paulus stod där på Atens areopag och förkunnade evangelium och Jesus Kristus som den uppståndne. Man skrattade åt honom och vände honom ryggen. Men det är hans evangelium som har fortsatt i tiden och som idag förkunnas på fler platser än någon annan lära. Och som idag i vår tid förvandlar fler människoliv och tas emot av fler människor än någon annan lära. Ingenting har kunnat hejda Guds ord, och Paulus visste det när han satte med bojorna om händerna och fötterna. Så utbrister han ju i en sång i vers 11. Troligen en sång som han sjöng den första kristna tiden. Har vi dött med honom ska vi också leva med honom. Är vi ståndaktiga ska vi också få regera med honom. Ståndaktiga i lidandet, vill säga. Är vi beredda att också lida med honom, kommer vår belöning att vara att få regera med honom. Men förnekar vi honom, så ska han också förneka oss. Ohyggliga tanke att Kristus en dag skulle kunna behöva skämmas för mig, blygas för mig, som han säger. Det är för att jag här nere har blygts för honom. Men det är väl skönt att hans sången här slutar: är vi trolösa så står han troget fast vid sitt ord, ty han kan inte förneka sig själv. Vår trolöshet kan inte göra Guds trofasthet om intet. Det vill säga, våra tvivel kan inte göra Guds trofasthet mot oss om intet. Eller vad var det han ville lära oss när han bjöd Petrus komma på vattnet? Han visste ju att Petrus skulle sjunka. Han visste ju att Petrus snart, mycket snart, skulle börja tvivla och falla och sjunka i otro. Vad gjorde Jesus? Sa han: skyll dig själv nu när du tvivlar på mig. Hans hand var där för att dra honom upp. Om vi är trolösa, om vi sviktar, om vi tvivlar, så finns hans hand där än idag. Hur skön till dig som idag bär tvivel i ditt hjärta. Hans hand är inte långt borta. Han vill dra dig upp igen och säga till dig: tvivla inte utan tro. Det håller. Det är uppmuntrande. Vi måste hasta vidare för att avsluta det här, ser jag. I vers 15 kallar han, ger han oss bilden av en arbetare. Och vet du, egentligen vägarbetare. Ty det står om en arbetare som rätt förvaltar sanningens ord, eller som rätt lägger ut sanningens ord, lika som en väg. Guds ord, Timoteus, ska du lägga ut som en väg, så att församlingen förstår var de ska gå, ser målet och kan gå på vägen rakt fram. Förklara ordet klart och rakt för församlingen, så de vet hur de ska handla. Så att när du ska träda fram inför Gud en dag, du inte behöver vara som en arbetare som skäms eller blygs för arbetet, utan som en som består provet. Jag vet när jag jobbade i en handelsträdgård en gång och fick i uppdrag av trädgårdsmästaren att gå igenom ett helt växthus, ett långt växthus, fullt med en och samma krukväxt. Jag kommer inte ihåg vad det var för blomma, men det fanns gula blad nästan i varje kruka. Något blad var gul. Och de skulle jag alltså rycka bort då, för att det skulle se snyggare ut när nu blommorna skulle ut i butikerna. Och jag gick där bra länge. Jag gick över det gång på gång och jag var lite nervös. Ska det här lyckas? Har jag sett alla gula blad? Och jag gick där och kikade mellan blomkrukor och blad. Och jag försökte att göra det så noggrant som möjligt. Och jag kunde inte se något gult blad kvar när jag lämnade växthuset. Så jag gick ut och sa till min chef: arbetet är klart. Lite nervös var jag nog i alla fall. Han gick in och synade, förstår ni. Oj, oj. Och han kom ut faktiskt efter en stund häpen och ganska tillfredsställd. Ja, mycket tillfredsställd. Han sa: jag kunde faktiskt inte hitta ett enda gult blad. Du får stort A, sa han. Och jag kände mig lycklig, förstås. Det var en ung pojke. Någonting av detta.
Att veta att man har fullgjort sitt arbete på ett noggrant sätt. Så att man vet att jag gärna nu kan kalla på Herren och säga: Herre, här är mitt arbete. Varsågod och syna det. Behagar det dig? Det är för dig jag har gjort det. Inte för människors godkännande i första hand. Ditt godkännande eftersträvar jag, Gud. Vilket ofta kan innebära att människor inte alls godkänner. Tar avstånd ifrån ditt arbete och verk och din insats. Men det är Guds analys som gäller. Det är Guds omdöme som gäller. Vi ska alltså vara arbetare som noggrant utför vårt verk i Guds församling på ett sådant sätt att vi inte behöver blygas den dag han ska pröva vårt verk, utan kunna glädjas över hans ord: gott gjort, du min gode och trogne tjänare, väl gjort. Får jag hasta då till vers 20. Ja, just 20, ja. Vi hoppar över en del verser och vi försöker bara säga några ord om detta med ett kärl i Guds hushåll, i Guds församling. Han talar om olika kärl. I ett stort hus finns ju många olika kärl. Av guld, av silver, av trä, av plåt, av plast, till och med i vår tid. Och en del kärl tar vi fram till vardags, när bara familjen så att säga sitter hemma och äter. Det är inte så noga. En del tar vi fram nu på fint främmande, de bästa porslinet, de finaste glasen och så vidare. Nåja, ni förstår. Men jag tror inte det är så mycket detta som Paulus är ute efter, att vi skulle eftersträva att bli ett kärl av guld, som att vara ett kärl, var vi nu än är för slags kärl, vara gagneligt, som det står i vers 21. Helgat, tjänligt till allt gott verk. Att vi är ett kärl som man kan använda. Och då fordras det att man är ett rent kärl. Det är villkoret för ett hedersamt bruk. Ett rent kärl. För vi är angelägna om att det ska vara rent. Även om vi använder så att säga vardagsservisen. Den måste vara ren. Om man ska vilja äta från. Alla kärl som Gud vill kunna använda måste vara rena. Rena hjärtan. Rena händer, rena fötter att gå hans ärende, rena tungor att tala hans ord. Ren, obesmittad, avskilda för hans tjänst, användbara för honom. Precis som krukorna som stod där vid bröllopet i Kana. Precis beredda för Jesus. Gör allt vad han säger att ni ska göra, säger Jesu moder. Och så ser sig Jesus om, vad får han se? Jo, där stod 6 stenkrukor. De använde han på momangen. De stod lika som beredda. Det är det Paulus vill ha fram. Vi ska vara kärl som är beredda. Stå färdiga. Nästan startklara på hans order. Att hasta och stad. Jag är beredd att tjäna dig. Jag har renats genom Jesu Kristi blod. Nu är jag här. Nu vill jag tjäna dig. Vad vill du jag ska göra? Det är den bilden. Det är det som bilden vill ha fram. Gud har gjort oss till kärl. Allihop. Men vi själva bestämmer vilken sorts kärl. Eller hur Gud skulle kunna använda oss. Om han kan använda oss för sitt personliga bruk. Eller om man måste peka på oss och säga: titta, där är ett kärl som är nedsmutsat. Ta det som ett varnande exempel. Gud använder dig även om du är ett nedsolkat kärl. Men inte till hedersamt bruk. Kanske till ett varnande exempel. Men han använder alla sina kärl. Men han vill kunna använda oss alla till hedersamt personligt bruk. I hans egen tjänst. Som Filippus. Filippus, nu får du gå ut i öknen. För det finns en man där som du snart behöver hjälpa. Filippus ger sig iväg från Samaria. Redo att gå dit Gud vill. Vi hinner inte gå längre nu. Vi kanske får ta upp det här nästa gång. Avsluta kapitlet och gå in i tredje kapitlet. Men vad vi har sagt idag är alltså: var en lärare. Var ivrig i att föra evangeliet vidare. Var en soldat villig att lyda hans order, redo, inte bunden av näringsomsorgerna. Var en idrottsman villig att underkasta dig den disciplin, självdisciplin som det kräver att vinna segerkransen. Var som en åkerman som flitigt arbetar för att också uppleva sötman av frukterna. Var som en vägarbetare som klart lägger ut Guds ord och visar på vägen. var som ett kärl som är renat och avskilt för hans personliga bruk, ett hedersamt, till hedersamt bruk i hans händer. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för dessa bilder som du har givit oss, så att vi bättre ska förstå din plan med våra liv, Herre. Nu ser de här finns någon som har befunnit sig ganska likgiltig emot ditt ord och ditt verk en längre tid, och det är för den människan jag nu beder. Jag beder också för den som känner att jag har brustit i hängivenhet. Jag har inte flitigt arbetat. Jag har tagit Guds verk kanske lite på en höft. Nu ber jag dig för den människan, Herre. Jag ber dig just nu att överlåtelse ska lägga rum i denna kyrkolokal. Jag ber dig att någon kanske tar emot dig som sin frälsare för första gången. Jag ber dig att någon säger, rena mig och gör mig till ett kärl för hedersamt bruk, Herre. Gud, jag ber dig för den människan. Just nu, låt någon få uppleva att du renar, att du utkallar till tjänst, att du utmanar till ivrig kamp och arbete för ditt rike, att du utmanar oss till iver och vilja att gå stad och fortsätta att arbeta, ty det ska löna sig, alltihop ska löna sig en gång. Välsigna oss, Gud, här står vi och vill tjäna dig. Välsigna oss, fyll våra kärl, Herre, med den helige andes kraft, och låt oss växa oss allt starkare i din nåd. Amen.